Vi ska börja med den första rundan här i panelen. Var och en av deltagarna får 3, 4, 5 minuter på sig att framföra olika tankar om ämnet. Vart är vi på väg? Med helgens tema, det goda livet, i bakhuvudet. Tankarna kan gälla framtidsperspektiven i de nordiska länderna eller globalt. Synvinkeln kan gälla världsåskådningar, kristendom, islam, ateism med mera. Etik och moral, natur och miljö, politik och samhälle, ekonomi och resurser, kultur och evenemang och engagemang. Allt med betoning på det kristna perspektivet. Sen efter den första rundan tar vi ett samtal här mellan paneldeltagarna. Och sen ger vi alla er i publiken möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer. På förslag av de kvinnliga deltagarna i panelen gör vi den första rundan i omvänd alfabetisk ordning. Det ville jag säga för att inte någon skulle tro att det är jag som har hittat på det hela. Därför ger vi nu först ordet åt Pekka Reinikainen. Och jag sätter igång klockan, Pekka.
Okej, ja.
3, 4, 5 minuter. Sen plingar det till.
Det passar.
Varsågod.
Tack, Göran. Jag upplever att det tusenåriga kristna rike i Norden är förbi. Och vi går mot en splittrad samhälle. Jag tror att nu när 50% av barnen döpas i Helsingfors så antalet kommer att sjunka. Om man tittar från statistik, bara 15% av människor i Finland som är under 30 tror som Bibeln lär. Vi kommer ha en kyrka som delas i två, en kristen kulturförening och sen små lilla församlingar som vill upprätthålla tron. Från medicinsk synpunkt och etik, jag har räknat att sen 1970 vi har genom abort eliminerat 1 miljon människor i Finland som är under 45 års ålder. Detta leder till att Finland har blivit till ett ålderdomshem och en lasarett. Och vi har idag 500 000 diabetiker. Inom en generation vi kommer att ha 1 miljon diabetiker om den här trenden fortsätter. Idag enbart diabetes kostar 2 miljarder. Det kommer att kosta 5 miljarder. Och andra sjukdomar, listan ortopediska, ännu dyrare. Rusmedelssjukdomar, lika dyrt. Och sen andningssvårigheter, astma och lungsjukdomar. Det kommer att vara en katastrof. Alltså SOTE, ni vet vad SOTE betyder. Är det samma på svenska? SOTE kommer inte att rädda oss. Det är Herren Jesus som kommer att rädda oss. Att vi är på väg mot en ren katastrof. Tack för mig.
Tack, Pekka. Då vill vi gärna höra Stefan vad du tänker om vart vi är på väg.
Det finns ju flera olika möjliga scenarier. Vart är vi på väg? Kommer sekulariseringen att vinna över evangeliet? Det är ju så det ser ut just nu och det är ju en möjlighet att det kommer att fortsätta. Att kyrkan tappar mark, sekulariseringen tar över. Kommer islam att få en förnyelse i Europa eller en återetablering? Islam har ju funnits i både Spanien och andra ställen tidigare i Europa. Kommer islam att få en stark närvaro och prägel i Europa? Det är ju en möjlighet. Kommer kaoset på etikens område när det gäller upplösningen av familjen, av relationer, av synen på sexualitet, kommer det fortsätta och människor kommer fortsätta att skada sig själv och skada andra? Ur kristen synvinkel så är de här frågorna inte avgjorda på förväg. Vi är inte fatalister som bara sitter och väntar på hur historien ska utveckla sig. Utan vi är medaktörer är en verklig historia där vi kan göra skillnad. Och där Guds folk, även om vi är små till numerären och små när det gäller resurser av olika slag, så är Guds folk någonting helt centralt för hela mänsklighetens utveckling. Det är väl det som vi lär oss i Gamla testamentet, även om det då är fokuserat på en begränsad del av mänskligheten och en begränsad yta av jordklotet, att det som sker bland Guds folk är avgörande för hur historien utvecklar sig. Om Guds folk är troget mot Herren eller om Guds folk avviker från Herrens väg, det gör skillnad för den historiska utvecklingen. Och därför kan en kristne aldrig vara fatalist och bara sitta och invänta, ska det gå bra eller dåligt, vad kommer att hända? Vi litar förstås ytterst sett på Herren, förtröstar på honom, men vi måste också se vår egen roll som medaktörer. Vad vi gör påverkar historien. Och jag vill påminna om ett ställe i Kolosserbrevet som jag tycker har en sån väldigt stor aktualitet för oss. Om man tänker på vad kommer att hända? Kommer sekulariseringen att vinna över evangeliet, eller ska vi få se en ny framgång för evangeliet? Är det islam som ska växa i Europa, eller är det evangeliet som igen ska ha framgång och gripa människors hjärtan? Är det kaos och förnedring som ska fortsätta att sprida sig, eller är det det sant mänskliga som återigen ska få en central plats att börja leva i enlighet med vem man är som människa? Så här skriver Paulus i Kolosserbrevet 4:e kapitel. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Det är det första. Det handlar om ett andligt skeende. När Paulus såg sin roll i romarriket så uppmanar han de omkring honom. Vaka och be. Vi behöver ett andligt skeende där Gud griper in. För det andra, det som han lyfter fram som ett speciellt bönämne, det är: be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus, det är för den jag är fängslad, och göra den känd och tala som jag bör. Vi måste överlåta oss åt bön därför att vi behöver ett andligt skeende från Gud. Vi kan aldrig göra det här. Vi behöver förkunna ordet och be att Gud öppnar en dörr så vi får förkunna ordet om Kristus och göra hemligheten som vår kultur nu inte längre ser, göra den känd. Det här handlar ju om att förkunna Guds ord. Men notera inte bara att se till att det är innanför murarna av kyrkan eller innanför väggarna i missionshus att vi fortsätter att predika som vi alltid har gjort. Det här handlar ju om att göra hemligheten med Kristus känd. Och den blir ju inte känd i vår kultur om vi för oss själva sitter och predikar det här, eller hur? Så vi får inte tänka att vi har gjort detta genom att bara fortsätta att predika. Vi måste göra som Paulus. Ta evangeliet i synagogan, ta evangeliet ut på torget, ta evangeliet till Tyrannos föreläsningssal, ta evangeliet inför domstolar, ta evangeliet ut till varje del av vår kultur och göra hemligheten med Kristus känd. För det tredje så säger Paulus: visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Här ser vi Guds folkets roll. Vi måste se vår roll i tiden. Vi ska ta vara på den tid och plats som vi befinner oss i och måste fundera på hur relaterar vi till kulturen utanför. Visa klokhet i umgänget med de utomstående. Det betyder att vi måste börja umgås med de utomstående. Annars kan vi inte visa någon klokhet i det umgänget, eller hur? Vi måste bryta isoleringen. Och sen leva i klokhet i de relationerna. Och för det fjärde: lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Det är det apologetiska uppdraget. Vi måste utbilda oss själva så att vi med profetisk sälta och med intellektuell klarhet kan kommunicera hemligheten med Kristus. Vi måste veta hur vi ska svara var och en. Så här är vi verkligen i centrum av den här helgens tema om apologetik. Det apologetiska uppdraget att svara var och en.
Tack Stefan.
Det var kanske mer än fyra
minuter. Du tände lite på tidsgränserna, men
Men Pekka gav mig lite han överskottsminuter. Ja, just det.
Tack. Nu är det Benitas tur. Varsågod.
Och det är väl just därför som vi måste känna evangeliet. Som du sa, det är där jag tror att vi som kristna har missat ganska mycket. Och det är därför som jag när jag hörde Pekka så tänkte jag, ja just så där är det. Att kristendomen håller på att försvinna. Och ja, vad kan vi göra? Så kommer Stefan. Ja, vi kan göra någonting. Det är vi som har den där, vad ska vi säga, lösningen i vår hand. Vi kan föra evangeliet vidare. Och vi ska lära oss att vi kan ge svar på tal. Jag vill börja ändå med några rader ur en sång som vi som var här igår fick lyssna till av Simon. Det rörde mig alldeles otroligt. Jag tror det är dit vi är på väg. Det är slutmålet. Stadljus i ett land utan namn. Ge mig liv där allting föds på nytt. Jag tror det är det övergripande målet. Men vi har vissa utmaningar innan vi når det målet. Stefan hade en jättebra föreläsning igår om 1000 år av kristen tro och hur det har påverkat vårt samhälle. Och jag som nu är i skolvärlden så ser att mycket av de här välsignelser som jag vill kalla det, välsignelser som kristendomen har fört till vårt samhälle, de håller på att försvinna. Och jag blir ledsen och jag blir uppgiven många gånger, upprörd. Och samtidigt tänker jag, vi måste kunna göra någonting. Jag tar exempel av två av de här sakerna, människovärdet och demokrati. Som studiehandledare så diskuterar vi olika möjligheter som eleverna har att studera sen när de har gått ut nian. Och när vi pratar om närvårdarutbildningen så brukar jag ta upp de här etiska frågorna när det gäller att jobba inom sjukvården. Och bland annat då abort och eutanasi och sådana skönhetsoperationer och allt vad jag brukar ha som rubriker. Men vi brukar sällan komma längre än till abort. För det föder så mycket diskussion i klassen. Och jag brukar bara säga så här, för eller emot abort, vad tycker ni? Första gången jag ställde den här frågan så måste jag säga att jag blev förskräckt. För 80% av de här 14-15-åringarna tog det som självklart att man ska få göra abort. Att de förstod inte ens att man kunde ifrågasätta det. Alltså, nej men man är 13-14 och inte kan man ju ta hand om ett barn. Eller man kanske inte vill, eller det var nu ett misstag bara. Man ifrågasätter inte alltså levnadssätt, att ska man nu ligga med någon när man är 13-14 år. Det var liksom självklart. Och så är det självklart att man får göra abort. Sen finns det några som försöker komma med några andra alternativ. Först när jag visar den här lilla ett pin som en liten sån där brosch av fötter på ett 10-veckors foster. Och så låter jag det gå runt i klassen. Då börjar de fundera. Ja, är det faktiskt liksom en liten människa? Det är inte bara en klump man tar bort. Så där tycker jag på 50 år som Pekka sa igår. För 50 år, cirka 50 år sedan var det ett brott att göra abort. Idag är det en självklarhet som många inte ens ifrågasätter. Sen det här med kroppsfixeringen. Jag ser så otroligt många av de här tonårsflickorna som mår fruktansvärt dåligt. För de lever inte upp till idealen. Man ska vara smart, man ska vara snygg och smal och man ska sporta, man ska det ena och det andra. Så läser de alla bloggar och så ser det där att så det här lever jag inte upp till. Och så försöker man prata, tror ni det här är sant? Är det här verkligheten? Men de har inte förmågan att se att det här är en förskönad verklighet. Jag har kollegor som satsar allt på att cykla 75 kilometer per dag och sen är man på spinning och så är man på yoga och så är man på det ena och det andra. Så det har blivit alltså ens egen kropp att man ska må bra. Det har blivit guden. Det är det enda idealet man har. Så där ser jag alltså verkligt stora förändringar och stora problem. Och sen att många föräldrar inte mera ser sitt ansvar för uppfostran. Ja, men skolan ska klara av det där. De vet inte att föräldrarna i slutändan är de som alltid kommer att vara viktigast för barnen. Och det här med att sätta gränser, det är för många föräldrar en obekant sak nu för tiden. Att barnen får göra vad de vill och det ser resultatet av i skolan. Nu säger jag inte att alla är så där. Vi har jättemånga superfina föräldrar med superfina barn. Men det här som inte tar ansvar, den andelen ökar. Och sen det här med demokrati. Många så tar nu, eller de som inte är kristna ska vi säga, kanske många kristna också, tar det som en orsak till att vi ska tona ner den kristna tron när vi får så mycket flyktingar till vårt land med en annan tro. Och då tar de det som, ja, som en motivering till att nu ska vi inte visa att vi är kristna. För vi visar ju inte hänsyn till de andra, vi kränker dem då. Och jag tycker det här är så otroligt farligt. Vi håller på att montera ner alltså vår egen kristna tro som har gett oss så otroligt mycket gott av en sån där förment hänsyn till andra religioner. Och det är ju fullständigt fel. Så därför alltså ser jag, tack Stefan för att det var så uppmuntrande du sa nu, så ser jag att vi har enorma möjligheter att gå emot det här. Vi ska lära oss vad evangeliet står för. Lära oss att ha svar på tal. Men möta alla med en enorm respekt, en enorm ödmjukhet och en enorm kärlek.
Tack Benita. Nu vill vi höra vad du, Mikaela, har för tankar. Varsågod.
Ja, det är ju svårt att veta om man har någonting att tillägga när vi har hört de här inledande talturerna. Och det var också det som jag hade på känn, det vill säga att det fanns så pass mycket att hämta hos de här andra. Så, men jag ska ändå försöka tillägga någonting. Väldigt mycket av det ni har sagt är också det som står på min lista. Jag tror att eller det jag tycker att jag ser själv, så är en gradvis urholkning av människans värde. Och det betyder ju då, om man kopplar till den här debatten om grunden för etiken som vi hade i fredags, så är det alldeles klart att vi är på väg bort från en objektiv grund för etiken till en mer subjektiv. Det vill säga att vi omprövar vad som är gott och vad som är ont från tid till tid. Och det ger oss rätt att prioritera ett liv eller ens eget välbefinnande framom ett nytt litet liv till exempel. Och det där tror jag att, alltså jag ser det som hemskt besvärligt av den anledningen att de flesta människor som förfäktar en annan syn än vad jag nu företräder, så tror att de verkligen talar för det goda livet. Därför att det är individens rätt, den, vad ska vi säga, verbala individens rätt som går framom den är individs rätt som inte själv kan framföra sin åsikt. Och det där, det ser jag som ett ganska allvarligt steg i fel riktning. Men det är väldigt svårt att föra den där diskussionen. I alla fall i det här landet har vi en väldigt dåligt utvecklad debattkultur. Och jag skulle nästan säga att den har blivit sämre. Och jag tror det har att göra med den här allmänna brådskan som vi tycks ha. Beslut ska fattas väldigt fort och vi ger inte oss tid att sätta oss ner och överväga beslut från olika perspektiv. Och om jag nu då tar exempel från det nationella politiska beslutsfattandet, så har vi under senare tid sett beslut som ska fattas i en väldigt brådska, för man måste visa att man är kapabel att fatta beslut. Och så visade det sig att det finns egentligen inga konsekvensbedömningar. Och vår statsminister sa till och med att inte vet vi hur det här slutar, men vi gör det här nu så får vi se sen om det var klokt eller inte. Vilket betyder att man då spelar roulette med Finlands befolkningshälsa. För att vi ska nu bara göra en reform, för att vi vet att vi måste göra någonting. För det system vi har är inte bra. Men vi har inte tid att överväga att vad blir konsekvenserna av de här nya besluten. Och ni förstår att när vi börjar ta det här då till grundläggande frågor om människans värde, om trosfrågor, så då fungerar inte vårt samhälle. Vi borde införa någon sorts långsamhetens kultur där vi tvingar varandra att sätta sig ner och diskutera tillsammans och kunna också lyssna på varandra, som Benita talade om, att lyssna i respekt. Jag vill också vara lite positiv när jag nu har påtalat problemen här och säga att vi har faktiskt ett utmärkt läge. När vi har fått en regering som består av delvis av människor som säger att vi ska inte ha utlänningar i det här landet och helst inte svenskspråkiga heller, ska göra något mycket väsen av sig. Så har som Henrik Peré säger, då har Gud skickat missionsfältet i Finland. Och då ska vi som kristna vara de som öppna våra armar och faktiskt agerar som ljus och salt och tar emot de här människorna med öppna armar. Och där det har skett, så har vi redan sett att det har varit ett antal dop. Vi har fått ett antal apologeter. För 2 veckor sedan så blev Hamad, som har varit tolk för amerikanska armén i Irak, döpt. Och han deklarerat att ja, han vet att han riskerar livet. Han vet inte om han får uppehållstillstånd i Finland. Men det här är viktigare än allting annat. Och nu predikar han för alla andra på den asylcentralen. Och det är också en predikan för oss. Det vill säga, vi har inte bara fått människor som vi ska vara ljus och salt för. Utan Gud är så god så han har skickat hit människor som blir ljus och salt för oss. Då har vi någonting att se fram emot och någonting att lära oss av.
Tack för det. Vi ska fundera lite en stund här på de frågor som ni har nämnt. Och jag noterade här i fredagens tidningar vissa insändare och notiser som anknyter till det här. I fredagens Vasabladet, alltså i förrgår, så fanns en insändare med rubriken Rätten till dödshjälp. Jag kanske ingen av er nämnt här, men vi diskuterade lite frågan igår. Och här säger skribenten klart att man har rätt att få dödshjälp om man behöver få dö. Det är som du sa, Benita, i andra etiska frågor. Det är självklart att man tycker inte att det är så svårt att ha den åsikten. Tvärt emot vad du nämnde här, Pekka, igår. Sen har vi en intressant insändare här med rubriken Religion och demokrati. Och den är skriven av Benita Finne som sitter här. Och du nämner att det verkar som om demokratin skulle ha svårt att få fotfäste i andra länder än länder där kristendomen dominerar. Du funderar lite vad det beror på. Sen skriver du det som du nämnde här också, att det är viktigt att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Och det som både du och Stefan nämnde, att det är viktigt att vi har någonting att svara när frågorna kommer. Att vi kan hjälpa andra att växa in både i vårt demokratiska samhälle men kanske också i vår kristna tro. Sen vill jag kasta fram en fråga genom att citera början av din insändare här. Där det står så här. För ett antal år sedan satt jag en solig sommardag på ett utekafé i Helsingfors. En ung utländsk man satte sig vid mitt bord och vi började samtala. Han berättade att han jobbade på ett stort företag i Helsingfors, att han trivdes bra i Finland och levde ett gott liv här. När jag frågade honom om han upplevt svårigheter med att utöva sin muslimska tro här, bedyrade han att det hade han absolut inte haft. Han träffade regelbundet sina muslimska vänner i moskén i stan. På min fråga hur det skulle vara för mig som kristen att komma till hans land, vill jag öppna en kyrka och utöva min tro, blev han tyst, tittade på mig, steg upp och gick. Och det här för oss in på frågan, vad ska vi tänka? Ska vi kräva att först få garantier för att få öppna kyrkor i Saudiarabien och Afghanistan och andra länder innan vi ger någon tillstånd att bygga moskéer i Finland och Sverige? Vad ska vi tänka om det här? Benita och Stefan, Pekka och Mikaela. Stefan.
Religionsfriheten är ju någonting väldigt, väldigt viktigt, och i kristen tro så är det grundläggande med friheten. Jag kan säga att Jesus tvingade ingen att följa honom. Han frågar ju sina lärjungar, när många människor vänder sig bort ifrån Jesus och frågar han ju, ska ni också gå bort? Och han försöker inte så att säga sätta stängsel att de inte kan överge honom. Det är ju så redan i skapelsens början att Gud tvingar inte människor i gemenskap med sig själv, utan hela poängen med kunskapens träd på gott och ont är ju den här valsituationen. Så för oss så är ju friheten självklar. Sen kan vi säga att kyrkan inte alltid har slagit vakt om det, och jag skäms ju över mitt land som har varit väldigt dålig kring religionsfrihet. Vi fick ju full religionsfrihet först 1952 i Sverige, så det är väldigt sent med liksom riktig religionsfrihet. Men vi behöver utmana muslimer på den här punkten, så jag tyckte det var modigt att du ställde den frågan, därför att det här är ett av de grundläggande problemen i islam, att man har en lära om att muslimer får inte lov att lämna islam, och man sätter ofta upp gränser för utövningen av andra religioner. Vi bör inte begränsa för muslimer här, men vi behöver ständigt, det behöver ske både på politisk plan och på andra plan, utmana muslimska sammanhang att ge oss samma sorts frihet i deras länder som vi ger dem här.
Tack. Pekka, varsågod.
Vi vet ganska lite om muslimer. Det var en intressant diskussion i Helsingfors att helsingforsare tyckte att nu får vi ge tillstånd att bygga en stor moské och Saudi-Arabien ska ge pengar till det. Men vad svarade några imamer i Helsingfors? De svarade att vi behöver 5 moskéer, alltså för alla dessa muslimska riktningar. Därför att det är 5 olika religioner och de skjuter varandra där. Och om vi vill bygga en kyrka i Iran måste vi komma ihåg att i Irans lagstiftning det står att om man ändrar från muslim till kristen, det är dödsstraff. Alltså, före man bygger en kyrka, där måste man ändra lite lagstiftningen.
Tack. Benita och sen Mikaela. Benita, varsågod.
Jag tror inte vi kan kräva att muslimska länder ska ge oss tillåtelse att bygga kyrkor. Utan istället så ska vi visa här vad det innebär att ha liksom fullständig religionsfrihet. Och att, som jag skrev där i artikeln och som de har funderat över, de här muslimska vännerna som jag har blivit bekant med, då, att här behöver man inte som tonårsflicka bli bortgift. Här har flickor möjlighet att utbilda sig. Här får man byta tro utan att man behöver mista livet. De kommer från länder där det här är omöjligt. Eller att det är belagt med dödsstraff om de konverterar. Så istället för att vänta på att vi ska få bygga kyrkor där, så ja, då tror jag vi får vänta ganska länge. Utan vi tar emot dem här, visar på vad religionsfrihet betyder, visar på vad kristen kärlek betyder. Kanske de själva då kan börja påverka. Kanske de har kvar släktingar i sina länder, att de kan berätta vidare att så här fungerar det här är demokrati.
Tack, Mikaela.
Ja, egentligen blir det precis det som Benita sa, ska vi vara ljus och salt? Så inte sitter vi och väntar då, utan då agerar vi. Och så visar vi att det här är vad kristendomen är. Och älskar vi vår nästa som oss själv, så vill vi också ge dem möjlighet att få bygga då sina moskéer inom rimlighetens gränser naturligtvis. Man måste ju alltid följa markanvändnings- och bygglagen, har jag lärt mig. Och vi har nämligen en sån här ärende på gång i Närpes. Och där visade sig att det enklaste var kanske inte att bygga en moské mitt i ett bostadsområde, även om det fanns en bra parkeringsplats bredvid. Men det där faktiskt tycker jag ju att det är ju vi som måste börja bemöta de som kommer hit med Guds kärlek, om de ska ha någon chans att få se den. Och så det som du säger, Benita, då finns det all chans att världen kan förändras till det bättre.
Tack. Pekka.
Problemet är att vi är inte längre ljus och salt. Vi har tappat ljus och salt. De tittar på oss, de hemska kristna. Det är otroligt hur de beter sig, super och allt vad som helst. Att islam är en politiskt system. Det omfattar hela samhället. Det är istället för demokrati som vi har här, de har islam. Demokrati, islam, det är liksom politiskt samma sak. Och vi är inte trovärdiga. Kyrkan är inte trovärdig. Det enda bibelordet som kristna i Finland känner, att där två kristna har samlats, där är den tredje i deras tänder. Att vi liksom visar inte kärlek. Att jag tror att svaret kommer från Afrika. Jag gick och köpade de här tågbiljetter på Helsingfors järnvägsstation. Då kom en svart man till mig och sa, tror du på Jesus? Det var väldigt bra. Jag sa, tack ska du ha. Jag hade en brosyr, jag ska lite bekanta mig och gå och predika i deras församling. Nigeria skickar 5000 missionärer idag. De är trovärdiga. De tror på sin sak och det ser faktiskt tecken och under där. Kunde berätta mera men har inte tid. Men det kommer därifrån. Vi måste vara trovärdiga. Det har vi tappat. Kyrkan är inte trovärdig. De skrattar till en kyrka där ärkebiskopen säger att vi ska viga homosexuella. Det är ingen trovärdighet i muslimvärlden.
Mikaela, varsågod.
Du har helt rätt, Pekka, och jag måste säga att jag är ganska skeptisk mot den institutionaliserade kyrka vi har. För en institution är inte en levande organism, och kyrkan ska vara en levande organism. Men kyrkan består, alltså Guds kyrka består av kristna och kristen gemenskap, och den kan vara trovärdig.
Benita.
Det är just här som jag tycker det stora problemet är. Och där vi kommer in liksom på kärnan av det hela. Att vad har jag som kristen gjort? Varför har vårt samhälle blivit så där? Var har jag missat? Att jag är ju själv kristen. Kunde jag ha gjort mera? Eller finns det möjligheter att fortfarande försöka vända den här trenden? Kan kyrkan fortfarande bli kristen? Eller blir det en sån där kultursamling? Det finns ju alltså präster som vill täcka över kristna symboler i sina kyrkor för att inte kränka de som tycker annorlunda. Ja, men då tycker jag vi verkligen är på väg åt fel håll. Och vad ska vi göra alltså? Hur ska vi börja synas mera? Hur ska vi få visa att Jesus håller? Att kristendomen är inte bara liksom en liberal kyrka, utan kristendomen är levande. Det är en relation med en levande Gud. Det är där jag tycker vi har liksom den där kärnan i problemet.
Det här som ni nu har nämnt här tycker jag anknyter till det som då stod i Hufvudstadsbladet i förrgår, i fredags. Frågan om i vilken mån vårt land och våra nordiska länder är kristna fast de räknas vara kristna länder. Här finns en rubrik på en notis. J.O. klandrar salmtävling. Björn Wikström besviken. Och så står det. Sedan år 2003 hade evangelisk-lutherska församlingarna, kyrkostyrelsen och utbildningsstyrelsen i samråd ordnat en salmtävling för grundskolor. Tredje och fjärde årskursen, 9- och 10-åringar, har vartannat år tävlat i salmsång i kunskap om salmer och tolkning av deras innehåll. Och så står det, efter tävlingen 2014-2015 inlämnades 3 klagomål till JO, alltså till justitieombudsmannen. De som var missnöjda ansåg att salmtävlingen stred mot bestämmelsen att skolorna ska vara neutrala i trosfrågor. Biträdande justitieombudsman Jussi Pajoja ger nu de missnöjda rätt. I sitt beslut påminner han om att religionsundervisningen inte får vara konfessionell och att psalmsång är ett element som starkt tyder på religionsutövning. Nu är det väl någon form av religionsutövning om man sjunger psalm. Åtminstone är det en aspekt av det hela. Och så står det här sen att biskop Wikström är besviken över det här och har noterat att när det var diskussion om att sjunga salmer på skolornas jul- och vårfester så visade sig att en klar majoritet av vårt folk tyckte att det var helt i sin ordning. Jag undrar om inte var den här samma biträdande justitieombudsmannen som försökte få bort sommarsalmen och det här. Och det anknyter till den andra notisen som fanns här strax under. Som till det yttre är något helt annat, men som jag tycker anknyter till det här. Här står att Timo Esko föreslås bli ny president för HD. Alltså denne juristdoktor Timo Esko föreslås nu bli utnämnd till vårt lands högsta jurist. Och vad säger han? Han säger makt är aldrig ett paket som bara flyttas över till en annan person. Varje individ formar makten enligt sina kunskaper och benägenheter och därutöver påverkar också externa faktorer helheten. Jag tycker att biträdande justitieombudsmannen verkar ha en benägenhet att se snett på den kristna tron och alla sammanhang där den finns. Med andra ord, det som han säger, den här blivande högsta juristen, är att makten är aldrig objektiv. Du får ett uppdrag och du ska försöka sköta det så neutralt och objektivt som möjligt. Men det är aldrig helt möjligt för att göra det till fullo. För alla påverkas av det man bär med sig. Och nu är det tydligen så att många av oss bär med oss en försiktighet när det gäller att lyfta fram kristen tro i våra kristna länder. Tvärt emot det som du, Stefan, inledningsvis sa, att det är det vi borde göra. Har ni någon kommentar till de här sakerna? Mikaela?
Ja, det står faktiskt på min lista att vi har ganska långt i Finland åtminstone gjort religion, inte bara kristen tro, utan religion överlag till en privat sak. Alltså man får tro på vad man vill, bara det inte syns och hörs. Och det är ju egentligen inte heller religionsfrihet. Och det är också dödsstöten för den kristna tron. Om de kristna inte syns och inte hörs, så hur ska någon då få reda på vad de kristna tror på? Och även om vi inte allihopa behöver bli predikanter och alla kan inte bli lysande apologeter, som vissa i det här sällskapet, så kan vi ändå med allt det vi säger och i allt det vi gör och i vår dagliga verksamhet agera som trovärdiga kristna. Och jag tycker det är en skyldighet att göra det. Och jag har, som många av er vet, märkt på senare tid att det inte är alldeles bekvämt att alltid ställa sig i de här uppenbara hålen i muren. Du talade om muren här tidigare, men det är vårt uppdrag. Det vi behöver få reda på är att vilket hål är det jag ska ställa mig i. För alla, man kan inte springa och försöka täppa till alla hål. Då läcker det som ett såll. Men vi har alla ett sånt uppdrag på sätt eller annat och i den verksamhet där vi finns. Jag tror att ett problem är också det att det finns en sån här föreställning, har jag märkt, om att kristendomen är liksom ett, man kunde väl nästan säga, ses som ett hot mot den framtida demokratin eller något i den stilen. Och när man diskuterar med vissa starkt sekulariserade människor. Och det betyder ju på en väldigt stark historielöshet. Så där tror jag vi har ett uppdrag också att bara lyfta fram att okej, men vad, som Stefan gjorde igår, att vad är grunden? Vad är det kristendomen har byggt? Och det är ganska befängt att på något vis säga att vi måste sekularisera samhället, för det är hemskt lite vi har kvar av det vi kallar välfärdssamhälle, som de flesta är väldigt stolta över, om det är så att vi ska ta bort allt som är kristen grund i det. Så det är helt fel väg att gå, och därför ser jag att vi har att vinna på som kristna att också visa en öppenhet för andra religioner, för att visa att trossystem är naturliga. Jag tror sekularismen är ett betydligt större hot än de olika trosinriktningarna. En sak till när jag ändå håller på, det har inte direkt med det här att göra. Ett problem är också det att vi har tappat bort ganska långt förståelsen av det heliga. Att de flesta människor, om man frågar av dem, tror jag har inte gjort en empirisk undersökning, om man frågar att finns det någonting som är heligt, så tror jag att väldigt många finländare idag säger nej, vad skulle det vara? Eller att jag har säkert för någon människa, men det är också någonting sånt som inte ska synas och höras. Och det måste vi våga lyfta fram som kristna. Och där har vi också lite draghjälp av muslimerna faktiskt.
Stefan?
När jag började skolan 1967 i första klass, så innan vi skulle gå till skollunchen, så fick alla ställa sig bredvid skolbänken och gemensamt tacka Gud för maten. Tack gode Gud för maten. Amen. I den svenska skolan 1967. Ja, det försvann året efter och har sedan aldrig återkommit. Och nu står vi i liksom slutändan av en process där man plockar bort såna här gemensamma uttryck för kristen tro. Vi har ju också diskussionen i Sverige om får man sjunga den blomstertid nu kommer vid skolavslutning, och ska man gå i kyrkan vid samman med julen att ha en markering där. Och jag tror det är viktigt för oss att vi tänker rätt i de här frågorna. De här uttrycken att man i skolan tackar Gud för maten eller att man har en avslutning i kyrkan, det är ur kristens synvinkel inte mycket att slåss för. Alltså ska kristendomen komma tillbaka i våra länder så måste vi liksom starta om kyrkan från början. Och det har aldrig varit liksom kyrkans målsättning att göra såna här saker. Det har ju blivit en följd av att den kristna tron har varit starkt förankrad, och sen har den gradvis har den kommit att få konsekvenser på olika områden, och man har velat lära samtliga barn och tacka Gud för maten i skolan, men det har ju liksom varit en följd av att man har haft en kristen övertygelse. Och nu är vi i en situation där hela den kristna övertygelsen har försvunnit, finns inte längre, men så finns det vissa såna här konsekvenser kvar. Och de är i sig inte viktiga för evangeliets framtid i våra länder. Däremot så håller jag helt med om att det där är... Jag tycker fortfarande att svenska barn ska kunna gå ha skolavslutning i kyrkan och sjunga den blomstertid nu kommer. Av historiska och kulturella skäl. Att vårt land inte bara ska hänga i ett vakuum. Utan man ska känna till någonting av vår historia och vår kulturskatt och så. Men som kristen med ett hjärta för evangeliet så tror jag det har väldigt lite betydelse. Där måste vi sätta all fokus på att evangeliet får komma tillbaka på riktigt. Liksom nystarta församlingen, det är det vi behöver. Inte kämpa för enstaka kulturyttringar. För det har ingen betydelse för kyrkans framtid i våra länder. Det är min uppfattning.
Benita.
Jag håller med Mikaela där. Jag tror att sekulariseringen är det största problemet. När jag kommer in i lärarrummet och vi... vid något tillfälle börjar prata till exempel om vigsel av homosexuella eller abort eller någonting, så att det är ju som självklara saker det här, att man inte kan ifrågasätta sånt. Och så sitter jag där då, ja, ska jag säga någonting eller ska jag inte säga någonting, och har jag nu någonting verkligen att komma med? Pekka sa här i vad det är i fredags, tänk själv. Men jag upplever att många inte tänker själva idag. De tar åt sig bara det som är trendigt och det som någon har sagt här och någon har sagt där. Och så blir det den allmänna uppfattningen utan att man tänker igenom själv. Och jag tror att grunden till det är att man aldrig har tänkt egentligen. Att det här med kristendom och kristna värderingar, att det har nu blivit något, det är liksom gammalt och förlegat. Men så har det inte kommit någonting annat istället. Och då blir det så här alltså att man bara tar åt sig vad den och den och denna auktoriteten säger. Och så upplever man att men så här är det ju, det här är ett modernt samhälle och det fungerar så här. Och där upplever jag verkligt svårt alltså att på något vis på ett trovärdigt men kärleksfullt sätt komma fram med en lite annan synpunkt. Att är det faktiskt självklart där? Är det så där? Om man liksom möter bara av höjda ögonbryn att kan man överhuvudtaget ifrågasätta sådana här saker? Där tycker jag det är ett stort problem.
Tack. Pekka.
Jag upplever att vi lider av teofobi i Finland. Att vi skäms för Gud. Jag tittade en formell alltså bilkörningstävling 2 månader sen, och där var Felipe Massa från Brasilien och försökte hålla Kimi Räikkönen bakom sig lite med svårigheter. Så frågade den där journalisten på TV att hur var det, hur kunde du hålla Kimi Räikkönen alltså i fjärde plats? Så sa det, svarade han, att jag bad till Gud hela tiden att jag skulle lyckas det här. Och hur var översättningen till finska? Det där, det var mina vain reippasti sina ajelinja. Ja, så att de vågar inte nämna Guds namn. Det var lite chockerande. Jag tycker själv att det är trevligt att vara kristen. Vi måste föra den budskapen väldigt trevligt. Jag var före detta ateist 36 år, så jag har varit död 36 år. Först började livet när jag blev kristen. Och kristendom är en praktisk religion. Om du tillåter ett exempel. Jag var på jour i ett stort sjukhus i Helsingfors på natten och klockan var 3 och jag var dödstrött och sen ringde från polikliniken, här är en patient, så jag gick dit, en lite orolig patient. Så jag gick in och den låste dörren patienten och sköterskan gick kanske att sova, hon kom inte. Så patienten var mycket arg, stor karl, sa det att jag skjuter dig. Och sen skjuter jag den här sköterskan och alla andra där. No ja, jag tänkte att han visade inte vapnet. Jag tänkte att jag, han är i psykos. Jo, det här är rutinfall och jag är erfaren läkare. Jag tar hand om det här. Så jag började diskutera. Men situationen blev mera hotad hela tiden. Så det var 2,5 timmar. Så det var 3:30 på natten. Och så tänkte jag att jag började bli rädd. En professionell ska aldrig visa att han är rädd. Men jag började faktiskt bli rädd. Han visade inte vapnet, men vem vet idag. Så sen kom jag ihåg att hej, jag är kristen. Varför inte be? Så jag började be så där stilla att käre Gud, hjälp mig. Jag kan ingenting göra. Jag är nu rädd. Hjälp mig. Inom mindre än en sekund. Den där ansiktet, han började le och kom och krama mig. Pekka, jag bjuder dig till kaffe. Sådär, alltså det är en praktisk religion. Att vi måste visa att det här fungerar. Och det är trevligt att vara kristen. Och Bibeln är också trovärdig. Det är väldigt viktigt att visa till människor, och särskilt unga, att du kan lita på Bibeln. Det är historiskt sant. Att vi behöver inte hitta någon källa från Josefus eller därifrån. Om det står i Bibeln, det är en bra källa. Läkaren Lukas har skrivit, alltså apostolgärningarna och Lukas evangelium. Jag älskar läsa Lukas därför att han är en kollega. Jag ser att det är bra dokumenterat, det är läkarintygt, att det här är sant. Att vi måste gå och säga att det är väldigt trevligt att vara kristen. Du förlorar absolut ingenting, tvärtom, livet blir spännande.
Mikaela.
Jo, Pekka uttrycker det så jättebra här. Alltså, det var någonting som ni tidigare sa här som föranledde mig att skriva att är kristendomen gammaldags? Alltså, vi har på något vis fått den där stämpeln om att det, kristendomen är nu lite dammig och lite förlegad och så vidare. Och källan är inte riktigt trovärdig. Och det är ju också en helt sån där befängd tanke om man jämför med andra historiska dokument som vi lär eleverna utifrån i våra skolor som inte alls har lika trovärdig grund. Jag frågar mig att är det så att vi har blivit fångar i våra former? Är det här också någonting som har med den där institutionaliserade kyrkan att göra? Att istället för att faktiskt visa att det här är, som du säger, en praktisk religion, den förändrar livet och att den här glädjen skulle få lysa runt om oss.
Det som har nämnts här tycker jag kommit fram som vi kan fundera på lite är att det tycks finnas en rörelse i dubbel riktning. Å ena sidan tycker vi att se att kristendomen går tillbaka, åtminstone i våra nordiska länder, kanske i västerlandet överlag. Men så går kristendomen också samtidigt framåt i vissa avseenden och på vissa områden. Och så tycks det också vara med till exempel islam, som vi tycker oss se att går framåt steg för steg i världen. Samtidigt får vi vittnesbörd om att muslimer i ett ökande antal kommer till tro på Jesus Kristus genom drömmar som tydligen Gud ger dem, genom alla de här förskräckliga terrordåden som drar till sig vissa människor och gör dem till terrorister, att det blir flera, men samtidigt så väcker det stora frågor hos andra muslimer att är det faktiskt en sån här religion som jag vill tillhöra, som utför såna här bestialiska dåd, och så kan Gud leda de här muslimerna till att få kontakt med Bibeln eller med andra kristna, och så kommer de till tro på Jesus Kristus. Och det här lär ske på många håll i vår värld, och det är intressant.